Varsågoda och sitt. Tack så mycket, gänget. God morgon. Har ni haft en bra helg? Jag hade årets första liksom tillsägning igår att jag borde smörja in mig när jag är ute i solen. Och det är ändå någon sorts, det är lite sent att det händer i maj. Men ändå gott när det händer, då vet man att sommaren äntligen är på väg. Och så vet vi inte vad som hände idag riktigt. Men hade vi inte fått regn så hade en del av er stannat ute i solen, så det var kanske bra. Jag heter Alfred, en av pastorerna här. Jag är gift med Helen, vi har 3 barn, 2 hundar, bor i Sköndal. Välkommen hit. Igår kväll så satt vi i bilen. Vi körde hem från det lilla torpet som vi hyr i Flen. Jag gillar att lyssna på pratradio i bilen. Som ni vet vid det här laget, ganska låg volym. Det var ett referat från Allsvenskan i fotboll. Matchen mellan Häcken och Sirius. Häcken vann med 3-0. Och det känns som att väldigt få bryr sig om just Häcken. Och så sjönk solen långsamt ner bakom trädkronorna efter att ha strålat löjligt varmt på oss hela dagen. Helen slösurfade i mobilen. Någon av barnen somnade i baksätet, jag ska inte säga vem. Och de 2 andra satt tysta och lyssnade på musik i sina hörlurar. Få saker är så avslappnade som en familj som har blivit riktigt liksom värmda av solen för första gången på ett år. Eller hur, du vet, när man är så där bakad och slut men till fred samtidigt. Och det är någonting med att köra bil ljumma kvällar när solen sakta sänker sig, eller hur? Det är något med att vara på väg och samtidigt vara helt stilla. Inga tankar som snurrar, inga sysslor som ska skötas, inga processer som ska ledas. Bara skapelsen som visar sig från sin bästa sida och den sällsynta friden, får man väl ändå säga, när man har 3 barn på väg in i tonåren eller mitt i tonåren. Och så kommer jag liksom på mig själv med att sänka hastigheten lite, vet, för att dra ut på kvällen lite. Ikväll har vi inte bråttom. Ikväll tar vi den lite slingrigare vägen hem. Ikväll så njuter vi. Som församling så har vi ett uppdrag, eller hur? Gå ut och göra alla folk till lärjungar, predika evangelium. Alla behöver höra om Jesus. Vi är kallade att vara ljus i mörker och salt som ger smak och bevara sundheten. Men samtidigt som vi är i rörelse tillsammans så befinner sig också du och jag på en resa. Vi lever i säsonger, eller hur? Och om vi skulle ta en stund, vilket vi inte ska göra för vi har inte tid, att samtala med varandra och gå lite djupare än minglets liksom artighetsfraser, så skulle vi nog ganska snabbt upptäcka att vi alla befinner oss i lite olika säsonger. Att någon är i behov av vila, någon annan behöver få komma i rörelse, någon håller på att läka och någon annan växer så det knakar. Och det där skulle vi vilja försöka liksom fånga upp under ett par veckor. De där processerna som Jesus kallar oss in i som individer, samtidigt som vi som församling är i rörelse. Det är något vackert i att vi tillsammans är på väg och samtidigt vill Jesus möta var och en av oss där vi befinner oss. Lite som att vara på väg i en bil sommarens första kväll och samtidigt njuta av stillheten. 2 rörelser samtidigt i samma ögonblick på väg framåt och bakåtlutat och väntande. Hänger ni med? Som församling är vi på väg. Som individer, så i det här fordonet så befinner vi oss i lite olika processer. 2 rörelser, vår gemensamma som är vårt uppdrag och vår personliga som handlar om lärjungaskapet och efterföljelsen, eller hur? Så 3 söndagar, vi kommer predika om kom, om att gå och att stanna. Och så får ni se vilken ordning det blir på de sista 2 idag. Ska vi predika om kom. Vi slår upp våra biblar till Markus evangelium kapitel 1 ifrån vers 14. Är ni med? Efter att Johannes, där Johannes döparen, hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. När Jesus kallar oss, när han kallar dig, när han kallar mig, så är det inte ut på en planlös promenad eller ett vilset vandrande. När Jesus kallar oss så kanske det inte alltid är destinationen som är det viktiga. Syftet är inte yttre förflyttning. Vart vi är på väg är förmodligen inte den viktigaste frågan att ställa. Och när Jesus kallar oss så är inte de yttre maneren i fokus. Målet är inte religiös assimilering, att vi ska lägga oss till med yttre attribut som stärker vårt andliga varumärke, att vi ska börja bete oss så där väldigt kristet. När Jesus kallar oss att följa så är inte den primära resan den som sker på utsidan utan det verk som sker på insidan. Lärjungarna Simon och Andreas möter Jesus mitt i sin vardag. De gör det som de alltid gör. De är fiskare. Vi känner dem inte så noga men de är förmodligen inga sökare. De beskrivs kanske inte som andliga grubblare som har vigt sitt liv åt de djupa samtalen utan de fiskar. De har de här näten ni vet som man slänger ut och så blir det något sånt runt väldigt vackert liksom mönster. Det ser enkelt ut men jag har förstått att det är bedrövligt svårt. Men jag är rädd för att misslyckas så jag har aldrig testat. De är fiskare som befinner sig mitt i sitt dagliga arbete. När Jesus dyker upp och så kallar han och så säger han, kom och följ mig. Jesus tar dem på en resa från att vara fiskare till människofiskare. Deras dagliga hantverk i händerna på Jesus. Jag tänker att när Jesus kallar oss att följa så är följandet formandet av våran identitet. Det som på ytan tycks vara en liten snygg ordlek av Jesus, vet du, där fick jag till det. Ungefär som jag känner när jag säger vilsna vandrare, du vet, så tänker jag, det där var lite snyggt. Jag tror inte att Jesus kände liksom, jag ska göra det från fiskare till människofiskare. Det är ingen liten liksom klatschig ordlek, utan det rymmer något mycket djupare. Något som rör vid Simons och Andreas självbild och syfte att följa Jesus. Är att få sitt varför förvandlat. Kan man säga så? Att följa Jesus är att få sitt varför förvandlat. Och i de där säsongerna som en del av oss befinner oss i när vi upplever att Jesus igen kallar oss att följa honom så är det inte nödvändigtvis för att du är på fel plats och nu ska Jesus på något sätt rycka upp dig och plantera om dig någon annanstans. Kom och följ mig är inbjudan till att igen kalibrera sitt varför. Fiskar jag för min egen skull eller fiskar jag för Jesus skull? Eller hur? Varför vi gör det vi gör och för vem skulle frågorna som vi kommer att få brottas med varje gång som Jesus kallar oss. Eller hur? Kom och följ mig. För vem skull gör jag det som jag gör? När vi hör Jesu röst i de där stunderna, när vi erfar att Jesus på något sätt kommunicerar med oss, att han kallar oss, så hamnar initiativet direkt hos oss i samma stund som vi hör hans röst. Eller hur? Lärjungarna hör, så lämnar de allt och så följer de honom. Någonstans så får hans ord in i deras liv konsekvensen att de sätter sig själva i rörelse. Bort från någonting och mot någonting. Och grejen är kanske inte exakt vart de ska, utan vem de kallas att följa. Heliga ögonblick och möten med Jesus har i sig själv ett dyrbart värde. Tänk vilken gåva det är, stunder som den här, att samlas på söndagar, få möta med Jesus, den där känslan av att Gud är mitt ibland oss, att Guds ande rör vid oss. Det är vackert, det är dyrbart och vi får aldrig ta det för givet. Men mötet med Jesus behöver förr eller senare omsättas i efterföljelse. För sanningen är, om vi liksom granska våra egna liv lite, om jag tittar på mitt eget liv lite, att jag kan möta med Jesus gång på gång i hängiven lovprisning, i innerlig tillbedjan eller en helt vanlig tisdag med min bibel och några korta enkla böner. Men om inte det mötet får följden, att jag lämnar det jag har för händerna, så är jag ingen efterföljare. Bara en entusiastisk åskådare som berörs av fartvinden när Jesus passerar förbi utan att förstå att hans inbjudan är att följa efter. Jag och Helen var och kollade på skidskytte på Stockholms stadion. De gjorde någon sån gala där eller någonting. Gala och skidskytte är två ord som kanske aldrig borde placeras ihop. Och det är min åsikt även efter att ha varit där. Min fru är en stor skidskytteentusiast. Jag är väldigt entusiastisk över min fru, så jag följde med. Och det var en väldigt, väldigt liten skärm. Stockholms stadion är ganska stor. Och den korta tiden när de här skidskyttarna liksom kom svischande förbi där vi satt. Och sen så försvann de bort. Någonstans bort på andra sidan, och så hörde man att det small för de sköt, men det gick inte riktigt att se poängen på tavlan. Var ganska dålig underhållning, om jag ska liksom uttrycka min enkla åsikt. Och ska de göra det igen, så skulle jag nog säga skala upp skärmen lite grann så man ser. Men det där blir ibland liksom en bild på vår relation till Jesus. Han svischar liksom förbi och så är det ett kort ögonblick av någon sorts nu händer det någonting, det här känns kul, kolla, det är ju han jag sett på tv, inte just Jesus, men ni fattar. Men sen så försvinner det bort och så blir vi liksom sittande och så väntar vi och så ser vi hur någonting närmar sig och så tjuff säger det och så svischar det förbi och så lever vi i den där rytmen av att då och då så möter vi med Jesus. Men förr eller senare så behöver mötet med Jesus sätta oss i rörelse. Och det initiativet ligger helt och hållet hos oss. De lämnade allt och följde efter. Eller hur? Det verkar så som att anden återinför viktiga aspekter av att följa Jesus i varje våg av förnyelse. Vi ska liksom inte gå vilse i väckelsehistorien, för det är så väldigt lätt att säga fel. Men varje väckelse och varje andeutgjutelse kännetecknas av något som fadern tycks återintroducera in i kyrkan lokalt, nationellt eller globalt, eller hur? Toronto kom, nu börjar jag ändå, men med risk för att göra bort mig. Men Toronto liksom återintroducerade någon sorts erfarenhet av faderns kärlek, eller hur? Azusa var liksom elden och tungotalet. Vi har... Men du vet, det är som att Gud säger att men de här grejerna har ni kanske lite grann tappat bort. Det här har kanske halkat lite långt ner på agendan. Ni förstår det här, men ni lever det inte här. Och det som verkar hända nu Och som började för några år sedan i Azusa. Och jag läste igår kväll att de har haft ett bönemöte som har pågått i något dygn, ett och ett halvt dygn i London, som har samlat över 1000 unga vuxna människor. Och inte liksom, du vet, 30-40, det som jag skulle vilja definiera som unga vuxna, utan det som på riktigt är unga vuxna. Du vet, 30 och ner till 15, alltså unga människor på riktigt som samlas. Inte för att man har flugit in någon känd lovsångsledare eller släpat över någon amerikansk predikant, utan bara för att man bereder plats för människor att söka Jesus. Och så ber de hela natten på sina knän, och det präglas av någon sorts djup längtan, omvändelse, syndabekännelse och ett liv böjt inför Herren, för man längtar efter mer av honom. Och det som det verkar som att Guds ande på något sätt återintroducerar i kyrkan igen är ett sånt där besvärligt ord som vi har stoppat undan för det skaver, men det kallas helgelse. Idén om att förr eller senare så behöver mitt liv börja likna Jesu liv. Att bara erfara hans kraft, att erfara andens vidrörande när det där passerar förbi. Det bordet är på något sätt öppet och det är vackert och det är värdefullt. Men lärjungaresan är sån att förr eller senare så behöver mötet med Jesus börja förändra hur jag lever mitt liv. Jesus säger, kom och följ mig. Och grejen är inte att Simon och Andreas liksom skolar om sig och bara, vi ska nog bli pastorer för Gud har en kallelse för mig. Grejen är inte att du ska börja göra någonting annat, utan att jag behöver göra det jag gör med en annan herre. Hur ser det ut när jag lägger ner mitt liv inför Jesus? Från fiskare till människofiskare. På ett sätt så är liksom hälften är samma som innan, men på djupet så har någonting förvandlats. För den de följer är den som från och med nu sätter agendan för deras liv. Precis i början av texten vi läste i vers 15 så säger Jesus, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Det finns många sätt att definiera väckelse, men man skulle kunna göra det så här. Väckelse är när individer kollektivt vaknar upp inför insikten om att Guds rike är nära och väljer att leva annorlunda liv. För de har hört hur Jesus kallar till efterföljelse. Omvändelse är att igen överlåta sitt hjärta och sina händers verk till Jesus, att lämna sin egen väg och låta honom bli vårt varför. Och att prata om de här grejerna blir liksom ibland lite så här, så känner vi oss stressade och pressade. Och för en del så är inte säsongen kom och följ. För en del är säsongen stanna upp. Låt Jesus möta dig, läka dig, upp. Berätta dig. För en del andra så är säsongen gå. Du håller på att bli övergödd för du har tagit emot så himla mycket. Du behöver sätta liksom någonting i backen av det du har fått ta emot på insidan. Men för en del av oss så är det här säsongen när Jesus säger kom och följ mig. Där vi liksom sätter oss själva i rörelse på grund av mötet med Jesus. Där jag inte längre bara erfar det där som passerar förbi ibland, utan där jag tar mitt liv och sätter det i rörelse efter Jesus. För jag behöver börja följa. Herrens inbjudan och utmaning till många av oss idag är att börja följa. Jag tror att vi kallas in i en förnyad och fördjupad efterföljelse. Jesus säger, kom och följ mig. Och det erbjudandet eller den uppmaningen är inte att få ett andligt tillägg i en annars sekulär tillvaro, utan ett omskrivande av vårt djupaste syfte, vårt varför till allt vi gör. Hänger ni med? Kliver jag på för hårt idag? kanske för någon. Förlåt. Det vackra med att vara församling, en av de vackra sakerna med att vara församling, är att det finns utrymme för den som är trött, tilltuffsad och trasig att vila samtidigt som vi rör oss framåt. Tillbaka till bilden av igår kväll när vi åkte bil, eller hur? Vi är på väg någonstans och i baksätet sitter någon och sover. Och så ska det vara och så får det vara. För några är i desperat behov av att få liksom luta sig bak och vila lite. Och det betyder inte att din vandring med Jesus stannar upp. För vi är en del av någonting större, eller hur? Men samtidigt är risken med att vara en liten del av det stora att jag förväxlar den kollektiva rörelsen med mitt eget lärjungaskap. När Jesus säger kom och följ mig så är det alltid direkt personligt och en utmaning till dig och mig att igen än mer låta Jesus bli vårt varför. Det är min enkla och naiva övertygelse att Gud vill dra oss in som församling i en tid där han utgjuter av sin ande. Förnyar vår tro, utrustar oss till tjänst och sänder oss till staden. Men rörelsen som föregår den rörelsen är när du och jag igen släpper det vi har för vår hand och väljer att leva våra liv i Jesu efterföljd. Jesus säger kom och följ mig. Och för att inte liksom trycka in någon i ett hörn och för att inte sätta kniven mot någon strupe så säger jag igen. För en del av er så är det här en säsong när ni behöver få läka och vila. Och det är okej. Okay. Det finns ett upprättande och ett liksom vederkvickande av hjärtat och av själen som behöver få ske. Och för en del så handlar det om bara rent fysiskt vila. Du håller på att bränna ut dig. Och du behöver sänka tempot. Men för många av oss så tror jag att Jesus igen, för det här är inte en sån där jag behöver bli frälst upplevelse. En sån där punkt där Jesus möter oss där vi befinner oss. För sån är han. Han är god och han är nådefull. Han är uppsökande och han kliver rakt in i våran vardag. Men in i våran vardag så är hans inbjudan och hans utmaning. Kom och följ mig. Och det betyder inte att Citykyrkan ska liksom befolka ALT eller någon annan teologisk utbildning. Även om det verkar som att vi gör det ibland. Det är inte det som är grejen att alla på något sätt ska skola om sent i livet. Utan vi gör det där som vi alltid har gjort. Men vårat varför förändras och därför förändras allting i grunden. Om vi lever så lever vi för Kristus. Eller? Så om det är du som befinner dig på den där platsen där. Det där som en gång i tiden kanske var i rörelse med Kristus. Men sen så har du någonstans längt vägen. Tatt tillbaka det och gjort det till ditt eget så tror jag att Jesus lite försiktigt när han passerar förbi idag på något sätt spänner blicken i dig och säger kom och följ mig. Är det inte dags att ge sig ut på banan igen? Är det inte dags att leva livet med ett djupare varför än det varför som du lever för just nu? Det betyder inte att du inte älskar Jesus. Det betyder inte att han inte älskar dig. Det betyder inte att du är dålig. Det betyder inte att du är på väg åt fel håll. Bara att den mänskliga bekvämligheten ibland får oss att slå av lite på takten. Och helt plötsligt så är vi en av dem som ånjuter av att se när Jesus passerar förbi och vinddraget träffar våra hjärtan och det känns välsignat och gott. Men tänk om det är så att Jesus idag säger kom och följ mig. Och så ska det som du alldeles nyss gjorde bli någonting helt annat. Inte på grund av att du försöker mer, utan på grund av att det finns ett djupare syfte och värde med hur du lever ditt liv, varför du lever ditt liv och för vem som du lever ditt liv. Så någonting, tänker jag. Vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans. Carina ska dela några kunskapens ord och sen ska vi liksom kliva in i nattvardsfirandet. Men under den här tiden, liksom, på något sätt bråka med dig själv lite. Eller om Guds ande rör vid dig, låt honom bråka med dig lite. Och när du har beräknat kostnaden och om du inser att det är nog dags för mig att börja leva i efterföljelse igen, så skulle jag bara vilja utmana dig att gå till en förbedjare eller böj dina knän eller gör någonting som både visar för dig och för allting runt omkring att jag behöver släppa någonting för att vinna någonting, lägga av med någonting för att kunna göra någonting nytt. Ska vi stå upp tillsammans?